Hej och välkomna till avsnitt 4 av Snack runt lägerelden med mig Rosen
och mig Hoffa.
Idag ska vi prata mat. I avsnitt 3 så var vi inne och nämnde lite om det och idag har vi faktiskt vår första gäst.
Precis, ett riktigt proffs.
Ja, ett riktigt proffs. Vi hälsar välkommen till Carina Tennfors.
Tack så mycket.
Vem är du och varför är du med i vårt avsnitt?
Oj, vilken bra fråga. Jag är biolog med ett stort intresse för odlingar, vad man kan äta, naturen. Jag fjällvandrar väldigt mycket själv, rör mig ofta i natur och mark.
Nu svarade du på min första fråga, men det är bra. Nej, men för jag tänkte, hur är ditt förhållande till camping och vildmarksliv som den här podcampen ändå handlar om?
Nej, men det är ju min livräddning. Jag har ju ofta rört mig i skog och mark. Jag är ofta ute i fjällen. Inte så mycket sedan barnen kom. Men det har ju varit min outlet. Att få komma ut i naturen. Det är tyst. Det är ju en frihetskänsla. När man vet att jag kan överleva på bara det jag kan bära med mig.
Det var ju lite som jag var inne på första avsnittet där. Att man ska som självförtroende, att känslan att man kan bara lita på sig själv. Och hur skön den är.
Men och då är ju frågan, eftersom vi har ju varit inne på att det finns många olika sorters camping. Men fjällvandring då är ju uppenbarligen det du tycker om mest. Men har du även, eller det har du väl säkert, men i vilken utsträckning har du varit liksom på sjön, i skog?
Ja, men jag rör mig ganska mycket i skog och även på sjön. Jag tog min kustskepparexamen här nu förra året och ska gå på kaptenklass 8 nu i januari. Så jag ska hoppa i sjön och bada, det känns jättekul. Så att jag rör mig en del, både i jobbet och privat, både i skog och mark och på sjön.
Trevligt, och då kommer vi in mat. För grejen är, när man är i skogen och ska försöka överleva, man har gått vilse, liksom, vad finns det att äta? Och det är en jäkligt bred fråga, tänker jag. Men vad skulle du initialt rikta in dig på att försöka hitta som går att äta?
Oj, vilken bra fråga. Det finns ju extremt mycket. Det är väldigt få saker i svensk natur som faktiskt kommer döda dig så. Med det är inte sagt att vi inte ska veta vad det är vi stoppar i oss, framförallt i en sån utsatt situation när vi inte vet vart finns räddningen, när kommer räddningen.
Ja, jag tänker ju där, du sa att det finns väldigt få saker som kan döda dig. Ja, jag tror inte att om jag äter någonting giftigt så trillar jag pinn och dör. Men däremot så kan jag ju få diarré och kräkningar, vilket i sin tur kan leda till vätskebrist som dödar mig. Så att det finns ju ändå en viss fara att bara äta allt man hittar.
Absolut, och det var dit jag vill komma. Det viktigaste är att lära sig innan man ger sig ut, även om man inte förväntar sig att gå vilse, att du ändå lär dig, vart är jag någonstans? Vad ska jag leta efter om jag hamnar i situationen? Och hur skiljer den från potentiella saker som kan vara giftiga eller dåliga för mig? Ni har varit inne på det här med vatten till exempel. Extremt viktigt. Drick bara rinnande vatten. Aldrig stillastående vatten.
Nej.
Ren om du kan. Har du kök med dig, koka gärna. De här basic sakerna så är ju jätteviktiga. Går vi över på maten, det som de flesta känner igen, det är ju brännässlor.
Ja, de minns man från barndomen.
Ja, de har vi väl alla sprungit igenom.
Oh, ja.
En gång för mycket. Ja. Nej, men det är ju sån klassiker som funkar att göra en stoppa på, som du kan ändå stå dig på. Så.
Ja.
Pratar vi att vi är i skogen, ja, men då har du ju de här klassiker som man också åt när man var barn. Harsyra, stensöta. Det finns vissa bräkenväxter du kan äta.
Vad är en bräkenväxt?
Ormbunkar.
Aha, okay.
Om vi generaliserar lite.
Ja.
Kan man äta ormbunkar?
Vissa. Och här är vi tillbaka där igen. Ta reda på vad du kan äta och inte innan. Vart ska jag någonstans? Ska jag upp i fjällen ovanför trädgränsen? Då är det ett helt annat, en helt annan flora att ta till än vad det är i låglandet.
Ja.
Sen har vi ju alla bär. Vi har ju otroligt mycket bär som du kan äta här i Sverige, som vi många ut och plockar på hösten. Det finns även nypon. Vilda nypon kan du ofta hitta och äta. Nötter har vi också. Hasselnötter har vi ju.
Nötter är bra. Det är bra för fett har jag hört också. Mycket fetthaltigt.
Väldigt, väldigt bra. Och den stora som vi har, kategorin som vi kan äta, det är ju svamp. Så. Och det finns ju från sensommar och fram till sen kommer i princip oftast.
Ja.
Men om vi börjar med, alltså, för att göra det lite enklare tänker jag att vi delar upp det. Så att vi, jag tänker om vi börjar med fjällmiljö och sen så går vi ner till skogen. Och sen, men jag har bara en, för du sa rinnande vatten, och där vet jag ju så här, på, i fjället där är det ju liksom, det är hur gott som helst. Men kan man även dricka rinnande vatten i liksom skogsterräng? För just, ja.
Ja, pratar vi att vi har gått vilse, vi håller på och dör, så ja, det är klart du kan. Men där igen, har du med dig till rangerkök så kokar det gärna. Absolut. Det finns ju även, tar vi vitmossa till exempel, har du inget vatten i närheten, plocka upp en näve med vitmossa och krama ur den. Där har du också vatten. Så det finns ju vatten att ta till i en absolut nödsituation, så att du kan överleva. Men återigen, har du möjlighet att koka det så gör det.
Men i vitmossa, där finns det inga bakterier och så?
Jo, absolut, det gör det ju. Ja. Men som sagt, har du inget annat val, nej, så finns det ju
alternativ. När man verkligen har Robinson Crusoe sig så
har man Robinson Crusoe sig så.
Ja, absolut. Men, bra, men om vi börjar i fjällvärlden då.
Ja.
Du, för det är ju egentligen, som vi diskuterade också, alltså det är ju där man mest sannolikt att gå vilse, eftersom det är så stora vidder jämfört med när man kommer ner i
låglandet.
Låglandet, mm. Precis. Vad ska man leta efter i fjällen?
Ja, i fjällen så är det ju extremt kargt. Det är det ju. Och där finns det ju mycket, mycket färre saker att äta, så är det ju. Är vi här nere så kan vi äta, du kan överleva på maskrosor i princip. Det finns ju inte där uppe på samma sätt. Men du har ju en del bär du kan äta. Du har ju till exempel hjortron, och du har ju tranbär till viss del också, blåbär, lingon om möjligt. Men sen så var ni inne på det någon gång, att det här med fiska, att ha med sig möjligheten att kunna fiska, den är ju viktig. Och framförallt då på fjällen, där du har då fjällbäckar och sjöar, där det ofta finns då öringar till exempel.
Mm. Finns det några växter? Dvärgbjörk, kan du äta dvärgbjörk till exempel?
Absolut,
det vet jag finns.
Absolut. Björkens blad kan du ju absolut äta. Du kan även utvinna saven från den, så att du kan dricka, och där har du också en möjlighet till att få i dig vätska. Och då krävs ju egentligen bara lite tål och så någon form av uppsamlingskärl, en kåsa eller någonting, så kan du få ut. Det kommer ta en stund, men det går absolut.
Här har jag en fråga. Jag kommer ihåg, som barn så kokade vi te på björklöv, och då får man i sig näring därigenom. Hur mycket näring jämfört med att äta bladen som de är, kanske inte det godaste, men att koka te på bladen så blir det faktiskt ganska gott. Hur mycket näring skiljer det egentligen åt sig där?
Näringsmässigt så, nu är inte jag någon näringsexpert ska jag säga, men näringsmässigt så skulle jag nog säga att det är samma lika. Skillnaden är att om du äter dem så får du också i dig fibrerna som även då stävjar hungern till viss del. Ja. Så att jag hade nog föredragit i en nödsituation att äta dem framför att koka.
Ja.
Du har ju också granskott om du hittar någon liten sån låga.
Jag har skrivit upp det också här, så det ingår samma sak där.
Granskott och så här fina tallkottar går ju också att koka och äta.
Mm. Mm, och tallkottar?
Grankottarna ska du ju egentligen... ja, du kan äta dem också, absolut. Du kan äta sten också om du vill det, men... ja. Nej, men de när de är fortfarande lila så funkar alldeles strålande att äta dem.
Okej, vad får man i sig för näringsämnen då? Från dem?
Det kan jag inte svara på.
Nej,
jag
är inte näringsämnen. Nej, uppfattat. Det är, då så. Då kör vi vidare. Hade du någon mer?
Ja, lite så här basic då. Vad man behöver få i sig grundläggande, det är ju fett, kalorier och protein och kolhydrater. Eller, ja, kalorier. Vad är en kalori?
Ja, det får vi ta någon annan.
Det är en annan ämne. Rent krasst, vad är det som innehåller vad utav de tre? Fett och in på, det är ju nötter, det är väldigt fettaltigt. Mm. Vad mer är det som är fett?
Du kan ju få en hel del fett. Om du tar till exempel almfrön,
ja.
Årsfröna från alm, inte de gamla, men årsskotten kan du ju absolut äta. Gör en lite pesto på eller bara mortla eller bara äta som de är, beroende på vilka möjligheter du har. De innehåller en hel del fetter. Jag tror att du kan få en del fett från rötter också.
Okej.
Okay. Men det är återigen inte nutritionist på något sätt. Så att, kan inte svara på den riktigt.
Ja.
Vilka rötter går att äta och inte äta?
Har du sett en flora? Nej. stensöta är en sån här klassiker som du absolut kan äta. Cikoria kan du äta också, om vi pratar rötter. Det används ju också som ersättning för kaffe under krigen till exempel. Så att,
vad hette det, sa du?
Cikoria.
Cikoria, ja, det måste jag kolla upp.
Ljusblå, fin blomma. Lätt att förväxla dock, har några förväxlingsarter, bland annat den invasiva arten parksallat. Så att kolla upp igen, återigen, lär dig nyckla, ta en bra bok. Så. Och apropå böcker, förlåt, men där måste man ju köpa med sig, ska man upp på fjället, köp med en handbok. Ja, med de vanligaste växterna. Det är lätt att nyckla. Framförallt på fjället finns inte så mycket att förväxla med, utan det finns oftast en. Så att, det kan jag varmt rekommendera. Köp med en bok. För just i skogen, det är inte alltid man har täckning.
Nej.
Har du täckning så är du inte vilse.
Nej, precis.
Lite så. Så att en liten fälthandbok med området du är i.
Mm.
Och då tänker jag så här. Har du någon speciell fälthandbok som du skulle kunna rekommendera?
Ja, men absolut. Det är klart att jag har.
Ja, kom igen nu. Produktplacering.
Ja, jag tänkte prata mer generellt. Men en bra svampbok är ju lite grann A och O när man rör sig i skog och mark. Gärna en uppdaterad, om man inte själv är så att man kan uppdatera sin egen bok mentalt eller med anteckningar. Så en ny svampbok är att rekommendera. Använd inte farfars gamla, utan det händer mycket hela tiden på den fronten.
Jag tänker faktiskt så här också.
Ja.
Att om man går in på vårt Instagram-konto Snack runt lagerelden, så lägger vi upp bilder på allt det här som nämns.
Absolut.
Det känns väl, låter väl rimligt.
Ja, det tycker jag. Ska anteckna lite här.
Ja, men gör det. Men om man befinner sig då i en nödsituation. Fjället var ju ganska snabbt avklarat, som sagt, eftersom det är kargt.
Väldigt kargt.
Ja, försök överlev med så gott det går. Men om vi går in i skogen då, vad ska man sikta på? Vad är liksom, du är i nödsituation, du håller på att dö, men du hamnar i en nödsituation. Hur ska du tänka?
Finns det något basic sådär? Gör absolut inte det här. Det här kan du däremot göra.
Oj, vilka bra frågor. gör absolut inte. Sätt dig absolut inte i en sits där, som du inte kan komma ifrån, tänker jag. Först och främst. Har du en plats där du hittar saker som du känner igen, som du kan äta, stanna kvar. Vad säger man till barnen? Krama träd.
Ja.
Lite så. Gör det synlig. Häng upp saker i träden så att en bit bort från där du har slagit ditt camp, så att folk kan säga, men gud, det hänger strumpa i trädet, för konstigt. Och så börjar man leta i det området. Sådana saker är ju bra att göra. Att gå inte från en plats där du hittar vatten och mat och möjlighet att kanske fiska. Utan håll dig då på plats.
Mm. Och i vilken utsträckning då? Alltså om man ser till mat, för alltså vatten är ju det viktigaste såklart.
Absolut.
Så, men om vi säger att du hittar vatten och en ätbar svamp och inget mer, hur länge ska man liksom, när bör man börja röra på sig för att hitta ett nytt område? Man följer den här bäcken och liksom för att förflytta sig för att få mer mat.
Det tänker jag, att är det så att du vet om att du kommer bli hittad, folk letar efter dig i ungefär den zonen där du är, så skulle jag slå upp ett base camp och göra dagsturer för att foraging, alltså skaffa mat, samla mat. Inte flytta mitt camp hela tiden, för det är också extremt energikrävande och det är jobbigt för kroppen, och vi ska ju spara på energin här. Det handlar inte bara om att äta, utan spara på den energin som vi har. Hitta en svamp, så finns det troligtvis mer svamp i närheten av samma. Mycelet som växer då, alltså svampen som växer själva under jorden, alltså inte svampkroppen, den hoppar ju inte helt plötsligt till en ny plats, utan den finns ju i krokarna då oftast.
Jag tänker, hur vet man, jag då som inte är en svampplockare, om jag hittar en svamp, hur vet man om den är ätlig eller inte? Finns det någon sån här tumregler? Är den röd och vita prickar, så vet man ju då den internationella symbolen för giftig svamp.
Absolut.
Den ska inte äta.
Ja.
Kantareller vet jag på ett ungefär hur det ser ut, men där så ska det tydligen finnas liknande modeller som inte är ätbara.
Alltså när du ifrågasätter kantareller, då undrar jag ibland.
Jag ifrågasätter inte kantarellerna.
Nej, men alltså att du inte vet hur det
kantarellens
ser ut.
Ondskefulla kusiner jag pratar om här.
Ja, men precis. Nej, men det finns ju fall där man har råkat in, vad heter det, äta till exempel toppegift, spinning, skivling, med liknande traits som kantarellerna har, eller framförallt då trattkantarellerna. Och där, var försiktig, plocka en svamp i taget, ta inte de här nävarna som vissa gör, för det är så lätt att någonting annat smiter med. Generellt, om vi ska ta stora dragen, sopparna, alltså stensopparna, kalljoan, alla de här som de känner folk oftast igen, de har ju rör på undersidan istället för de här skivorna. Är det en skivsvamp som ni inte känner igen med skivor under, nu får ni googla här, men ät inte den då. Mm. För det är så stor risk att den är någonting som du inte kan äta. Okay. Om du inte vet vad du håller på med. Ja. Har du någon form av mellan tummen och pekfingret, ja, men då kan du nog lita på magkänslan. Men sopparna, så finns det bara någon enstaka som är giftig. Och om du hittar en sopp som är röd, till exempel djävulsoppen, ät inte den. Är den brun eller grå eller dassig, då går den att äta. Då är
ät
den giftig.
Inte röda svampar.
Ät inte. Ja, lite
det är en bra tumregel.
Lite så, tumregel. Men just sopparna, så finns det ingen som är giftig. Det finns en som är väldigt osmaklig, som är gallsoppen. Men återigen, den är inte farlig på något sätt. Så.
Bara äcklig.
Bara äcklig. Mm. Och i nödsituation så går det.
Men om vi fortsätter på svampspåret, för i år har ju varit ett extremt bra svampår. Det är ju svamp överallt. Mm. Och nu får du faktiskt killgissa, för att hur, eller nej, men du är ju biolog, du kanske kan det här, men om man ser procentuellt sett av svenska svampar, hur många är ätbara och hur många är icke ätbara?
Oj, vilken bra fråga. Det här har jag haft siffror på, som jag inte verkar kunna plocka fram just nu.
Nej.
Men det finns siffror på det, och just med skivorna, återigen, så har ju väldigt många som är oätbara. Sen är ju skillnad också på oätbart och giftigt, såklart. Tar du kremla till exempel, så finns det ju en sån enkel test, och du testar den lite på tungan. Är den skarp, ät den inte. Är den mild, så funkar den att äta. Så att det finns ju. Men då är vi återigen, då har vi klivit in i de här skivorna, svamparna med skivor. Och det är en kategori som jag skulle säga att gemene man ska låta bli i en nödsituation. Mm. För att det finns så, det är så lätt att förväxla dem.
Så att skivsvampar är giftiga. Alltså inte alla såklart, inte alla såklart. Men om man,
den stora delen av gifterna finns där.
Ja, precis. Det är där man hittar de giftigaste svamparna. Det är de vissa med skivor.
Mm. Absolut. Och så tänker jag så här, spontant, att har du de här siffrorna någonstans så vi kan lägga upp det på vårt Instagram-konto?
Absolut.
Bra, då får du gärna skicka det till mig. Mm. För där är mera så här gambling. Om man har en procentuell så här, okej, jag håller i en svamp, den har skivor, det finns inga andra svampar, det är puckat att säga det i år, ja, i och för sig, eftersom det såg ut som det gjorde. Ja. Men jag tänker att så här, om jag står med den här svampen, jag har inget annat, vad är oddsen på att den är giftig kontra oätbar? Fast
Robinson Crusoe-roulette helt enkelt.
Ja, Robinson Crusoe-roulette.
Och där vill jag slå slag för att inte chansa. Så det finns alltid en mossa eller en lav man kan äta istället. Mm. Eller ett löv. Så, ja, så att jag vill slå slag för att inte chansa på en skivsvamp som man inte vet vad det är.
Hur mycket giftiga bär har vi i Sverige?
Inte så många, faktiskt. Och det är ju någonting positivt,
ja,
i sammanhanget.
För då kan man ju vara trygg i att hittar man bär så kanske det inte smakar hallontårta, men du dör inte.
Nej, ja, precis. Och där har man ju, det finns ju vissa som du absolut inte bör äta. Och det är till exempel liljekonvaljens bär och så. Och några fler. Men är det någon av de här som du känner igen, så går det ju bra. Du har ju rönnbär, går ju att äta. Inte jättesmaskiga, men de går absolut att äta. Ja. Mycket C-vitamin där.
Jag tänkte just på blåbär, lingon, de vanliga bären vi har. Ja. De har inga ondskefulla kusiner.
Nej, det vill jag inte påstå att de har. Men återigen, var säker innan ni plockar någonting. Är det någonting som ser ut som en liljekonvalj, kanske kan misstas för ett lingon om man inte vet vad man letar efter. Så att var noggrann med det den plockar.
Ja. Så där är det inte så här röda bär som man inte känner igen är giftiga?
Nej.
Nej, ja, det är uppfattat. Ja, det kommer bra. Så, men finns det något test där då? Alltså också som med kremlan? Att om man tar ett bär och biter lite så här, smakar det så ska man spotta ut det, smakar det så kan du äta upp det?
Nej, det kan jag inte påstå att det finns.
Nej, okay. Jag ville gå ut och testa nämligen till sommaren.
Du är sugen på det?
Ja, ja, mm.
Men då kanske du kan återkoppla det sen. Så ja. Jag har hittat ett system.
Ja, ja. Man kanske blir kändis på det också. Du nämnde mossa och lavar förut. Mm. Mm. Jag är nyfiken på, finns det någon växt man kan använda för att rena vatten?
Just någon växt? Du kommer ju aldrig kunna rena vattnet 100% från alla bakterier och parasiter med växter eller med sand eller så. Men det finns ju såklart flera system som du kan använda då. Du kan göra ett lager på lager system för att rena vatten.
Vattenfilter med andra ord.
Bygga ett eget vattenfilter, absolut.
Hur gör man det då?
Grovt högst upp och finmaskigt i botten skulle jag tänka.
Okay.
Men där har du också, är det, alltså, kan du hitta vatten i en björk till exempel, så är ju det rent, för då har ju växten renat det när den har tagit upp vattnet till exempel. Lite samma sak med vitmossan till exempel, den växten har tagit upp det finns i växten, det är till viss del renat. Sen så kommer du i din näve med vitmossan få med dig andra saker som inte är upptaget av växten, så att, ja.
Men det finns ingen specifik växt man bara kan liksom hälla vattnet igenom och så blir det renat?
Nej.
Okay. Ja, det är uppfattat.
Ja, det skulle vara björksaven då i och för sig.
Det är björksaven, ja.
Som funkar som det.
Ja, just det.
Precis.
Innehåller björksav sockerarter?
Ja.
Det gör det.
Mm.
Så då får man i sig kalorier där, helt enkelt.
Ja, det går väl att göra björksirap, va?
Ja, absolut.
Ja, lite honung, det är ju lite äppelskivor, så kommer det också börja jäsa så du får vin.
Och det är ett helt annat avsnitt.
Och så har vi maskrosvin och så har vi maskrosirap och så har vi, det finns mycket du kan göra.
Känns som att du ska komma tillbaka till ett annat avsnitt.
Ja, varför inte?
Ja.
När vi har efterfesten när vi har blivit hittade.
Ja, precis.
Det blir klockrent. Och nu har vi ju då gått igenom en del av all... Det finns väl säkert hur mycket som helst som vi skulle kunna göra. Jag bara tänkte att vi skulle ta ett litet sidospår, för att vi har ju varit inne på det i andra avsnitt att om man skär sig, alltså ett lätt skärsår, finns det någon växt man kan använda för att använda som plåster om man nu inte har med sig första förband som man,
ja,
bör ha med
som
sig.
Man bör ha med sig.
Det ska man ju ha med sig alltid.
Men i den här situationen har vi inte det. Finns det något?
Alltså här är det viktigaste att stoppa blodtillförseln, tänker jag, till det skadade, den skadade extremiteten. Är det ett finger, håll det högt, stryp blodtillförseln. Det är ju A och O. Både för att få stopp på blödningar, men även för att kanske då hindra att det kommer in saker i såret också. För det är ju minst lika viktigt som att stoppa blödningen, så att vi inte får till exempel sepsis.
Ja, blodförgiftning.
Blodförgiftning, precis. Det är ju jätteviktigt, för det går ju så otroligt snabbt när man får sepsis. Det tar ju bara någon dag eller så, sen är man ju ganska rökt.
Jaha, det går så fort.
Det kan gå så fort om du vill se illa. Kommer febern, har du sår och febern kommer, då
så
är det
akut. Om man får feber, finns det någonting då? Det här, man hör ju talas om de här läkeväxterna. Hur pålitligt är det egentligen?
Alltså det har ju fungerat. Innan vi fick våran läkemedelsindustri som vi har idag, så har man ju haft läkemedelsörter som har funkat. Vi vet ju alla om häxprocessen, ja, som vi så. Och det finns ju någon sanning i det, att det var kvinnor som kunde det här, som livnärde sig på det här, som faktiskt gjorde skillnad. Som blev läskiga då för de som inte förstod de här sammanhangen som fanns.
Ja.
Så att absolut finns det ju hjälpmedel att hitta i skog och mark. Återigen, jättesvårt att säga i vilket tillfälle du ska använda vilken växt. Jag är inte insatt i det till punkt och prickar, så jag vågar inte rådgöra i förebyggande syfte här.
Nej.
Men det är klart att det finns, och det här kan man ju, det är som ni säger, det här är ju bara skrapa på ytan. Det finns ju så mycket att djupdyka i som är jättespännande. Oh, ja. Jätteroligt.
Karina hade ju med sig lite böcker här, och jag tänker att vi tar lite bilder på dem och lägger upp på Instagram-kontot, för det är ju böcker som kan vara bra att läsa igenom. Kanske inte bära med sig, för det kan bli lite väl
tungt. Ja.
Och det känns ju jobbigt. Jag tänker att vi börjar närma oss slutet nu. Dock så har jag bara ett litet sidospår, fast ändå inte. För jag känner ju dig sedan tidigare, och jag vet ju att du är mycket ute i skog och mark. Och när det här avsnittet kommer ut så är det ju juletider. Och då är ju frågan, har du något på ditt julbord som du har varit ute och plockat i naturen?
Ja, men det är klart att jag har.
Vad?
Framförallt svamp. Mitt kök är ganska fyllt med diverse burkar med olika svampsorter som jag har torkat under säsongen. Så att en hel del svampsåser, och det kommer bli någon svampomelett och lite så. Mm. Absolut.
Så mest fokus på svamp?
Mycket fokus på svamp så här års. Det är ju så otroligt gott.
Det är ju det.
Ja,
det är det.
Ja.
Du tycker det är gott, men du kan inte känna igen en kantarell.
Exakt, jag är en hycklare.
Ja.
Vi får ta med dig ut också sen.
Ja.
Vi tänker definitivt, som ni har hört i det här avsnittet, bjuda in Carina till kommande avsnitt längre framöver när vi har något roligt ämne. Mm. Tack så jättemycket för att du kom, Carina.
Tackar.
Tack.
Och ja, det här var avsnitt 4.
Helt klart.
Och vi tackar väl för det här. Kom ihåg, gamla vanliga, vi måste påminna er, gå in på Snack runt lagerelden på Instagram. Gå in och lyssna. Numera finns vi även på Spotify och massa andra ställen att lyssna. Så in och lyssna, kommentera, gilla, dela.
Ja, och ta hand om er och god jul då.
Ja, god jul.
Tack.